En podcast från Aftonbladet.
Det här är till dig som är lärare. Du är lärare och det är skillnad. Så snacka gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om varandra. Tack för ditt arbete.
We don't need no education.
Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Som vanligt spelar vi in inför en fantastisk publik här på Mosebacke etablissemang på Södra Teatern i Stockholm. Innan vi börjar kvällens avsnitt kan det vara bra att konstatera att det här med public service, det är svårt. Vad betyder till exempel det här med opartiskhet ur ett public service-perspektiv? Till vår hjälp har jag därför tagit in en expert på området. Den moderata kommunpolitiken och tidigare riksdagsledamoten Lars Bäckmans Twitter. Han konstaterar: vem är förvånad över det? Mörkröda SVT levererar för V. SVTs julkalender är företagare skurkar. Vidare konstaterar han att i gårdagens SVT-agenda visade man hur Putin startar upp medier för att påverka EU-invånare, men i Sverige behövs inte det när SR/SVT finns. Och när det inte kunde bli värre, utbrister han: varför tonade SVT ner Astrids kamp mot kommunismen? Men om ni känner att det här inte räcker där, konstaterar Bäckman att i Nordkorea har de professionella gråterskor i de statliga medierna. I Sverige har vi Bladet-ledare och Greider DD som dyker upp i SVT istället. Men Bäckman kan vara lugn. Det finns små galliska byar av förkämpar även för honom inom public service-sfären. Och en av dem ska vi ta tur med idag. Inskrivna för examination ikväll, inga mindre än: han är komiker, satiriker, med i Lilla Drevet och just nu aktuell med föreställningen Ömhet, Ola Söderholm.
Tack så mycket. Tack.
Hon är psykolog, författare, en av de drivande bakom Psykologer läser böcker samt med egna podden Superältarna. Det är Jenny Jägerfeldt.
Tackar.
Hon är skribent, antologiredaktör och debattör. Välkomna Sonja Schwarzenberger.
Dankeschön.
Han är den moderna socialdemokratins fader. En av de Twitters största diktare. Chefredaktör på Dalademokraten samt gråterska på Sveriges Television. Ge en varm applåd till Göran Greider.
Tack så mycket.
Och examinator samt studierektor för de lärde i flum är jag, Johannes Klenell. Boken vi ska läsa idag är nyhetsankaret och EU-parlamentarikern Lars Adaktussons självbiografi Världens bästa story. En bok som framförallt kan beskrivas med ordet tomhet. I boken får vi lära oss en del om Balkankriget, massor av ytlig information om grabbgänget på Aktuellt samt en smula om hur en godartad testikelcancer kan starta en kristdemokratisk karriär. Boken heter ju Världens bästa story. Tyckte ni den var det? Ola?
Inte den bäst berättade storyn kanske. Det fanns nog... Men det kändes som att det var ett problem med den, att det var svårt att se vad som hände. Det var väldigt mycket så här tell och ganska lite show och sådär hela tiden. Att det är oerhört uppslitande personkonflikten har med olika människor hela tiden. Så man bara berättar att han har, eller bara säger att han har dem. Det är ingen så här, det är ingen gestaltande. Man hade velat så här, var, ni alla de här, ni människorna på SVT som hatar varandra så mycket. Varför? Vad hände? Exemplifiera. Alltså det var ganska mycket så här rapporterat liksom som ett så här nyktert TT-referat så där hela tiden. Så det kändes som att det kanske fanns världens bästa story, men han så här, högg inte riktigt ut den ur sitt stenblock.
Ja, men liksom, förutom att det kanske snarare var 90- och 00-talets bästa stories i liksom världspolitiskt händelse, för det är en ganska bra exposé över liksom, vad som händer i världspolitiken. Väldigt kortfattat så tänkte man så där, kan det vara så att det finns lite att berätta, men annars är det väl storyn att Adaktusson tänkte, jag minns mina chefer och hur de brukade anpassa mig.
En
Men jag tänker för en story, om man skriver manus eller skriver böcker, då måste man prata om så här dramaturgiska bågar. Att man, om man till exempel ska lansera en fiende, för att vi ska bry oss om att den fienden dör, då måste vi lansera den i början och sen liksom måla upp den som ondare och ondare och ondare, och sen så att den ska dö. Men här är det väldigt korta bågar, så han lanserar en fiende på ena sidan och så typ dör den på nästa sida. Och likadant med alla positiva liksom händelser, de lanseras på en sida och sen alltså presenteras där, och sen blir det häftigt här. Det är väldigt korta bågar liksom. Och typ ingen gestaltning.
Ja, men SVT-chefen får ju ändå hänga med ett tag, som är roten till allt ont.
Ja, jo, i och för sig, det måste man säga. Men personbeskrivningen är ju egentligen bara ett förnamn. Det är ingenting annat. Man vet ingenting om hur de ser ut, hur de rör sig, hur de pratar. Eller alltså, ja, dramaturgiskt.
Ja, nej, alltså det blir väldigt mycket så här dramatiska övertoner när han diskuterar till exempel spelet om 18-sändningen i Rapport. Som tar upp två sidor, och det, jag blev liksom helt nitad vid skildringen där. Men i övrigt så tycker jag nog att det här, den här boken blev för mig till slut viktig ändå. Därför att en gång i tiden så gjorde jag upp en lista på 10 viktiga böcker för att förstå den svenska borgerligheten. Och där fanns ju, jag började med Winston Churchills självbiografi Min ungdom. Den är liksom obligatorisk läsning om man ska förstå svensk borgerlighet. Och så Carl Bildt, och sen var det Elsa Beskows sagor. Så kommer jag inte ihåg vad det var med, men jag minns, jag kände nu att det här är bok nummer 11. Så den måste, om man vill förstå vad som pågår i halva landet, så måste man läsa Adaktusson. Så att den här boken är viktigare än vad våra inledande kommentarer kan förleda oss att tro.
Men det var inte lika mycket kött och blod som Churchill sådär. Det var inte lika mustigt och sådär. Nej. Berättat riktigt.
Nästan inga kroppsvätskor. Det brukar vara ett skäl att inte läsa en bok.
Det är rätt mycket kroppsvätskor ändå.
Vad sa du?
Han kräks ändå på Sadden.
Ja, men det är den enda, det blev jag jätteglad. Där äntligen förekommer en kroppsvätska. Det är för sent in i boken.
Och så med gestaltande, vad bestod spyan av och sådär. Han bara sa att jag kräktes. Sådär, liksom.
Det var inte lite symptomatiskt att det var fotografen som... Exakt, typ det. Kräktes.
Det var typ,
men
inte ens han
fick
själv.
Göra det ett kvarter längre bort.
Vi kommer till det här. Den boken inleds så här. Därmed är programmet och den här programserien slut. Tack statsminister Fredrik Reinfeldt för att du kom till TV8 ikväll. Det var 1 maj 2010. Utanför studiefönstret hade vårsolen just besegrat de sista resterna av en särdeles bister vinter. Björkarna var på väg att slå ut och i tidningarna analyserades såväl sädesärlans som studentflakens ankomst. Årstiden kändes främst förknippad med hoppfullhet och framtidstro, skulle för mig komma att innebära oklarhet och avsked efter 2 decennier i tv-journalistiken. Jag visste det inte när jag avannonserade sändningen den majkvällen, men jag hade det på känn. Den börjar rätt dramatiskt ändå, va?
Alltså det där citatet, det slutar väl med att han citerar Strindberg där, gör inte det? Ordet är min makt, det var ju väldigt dramatiskt faktiskt. Men det där är ganska dramatiskt ögonblick, därför att när han slutar på TV8 och går och tvättar sig där efteråt, det som då kommer fram liksom, det är ju kristdemokraten. När han tittar upp från handfatet och in i spegeln, då ser han Jesus, Alf Svensson och någon sån här typ...
Det
är verkligen ett avgörande ögonblick där. Så att, han börjar bra tycker jag. Och sen blir det bara bättre.
Han skriver så här: jag lämnade studion efter programmet med statsministern i en känsla av att jag aldrig mer skulle komma tillbaka. I logen tvättade jag bort tv-sminket, men ner i det lilla handfatet försvann också en del av min egen identitet.
Det är då han blir Gandalf grå eller sådär, att han byter skepnad lite.
Okej, jag kommer sabba hela det här programmet. Jag känner ändå en liten så här sympati här. Ja, men jag hade svårt. Jag tänkte att jag kommer inte kunna sitta här. Och jag är själv journalist. Det är väl jag som får bli live fram Adaktusson ikväll som liksom gammal journalist, kristen och lite rödlätt. Han blir av med liksom jobbet där. Vem kan inte känna igen sig i det och gråta i handfatet på public service eller TV8 i det här fallet då?
Ja, men det är en medial kris och en religiös kris som går igenom där vid handfatet. Och det öppnar boken. Och jag tycker att det är en stark inledning.
Man undrar lite om man öppnar så här servetten sen och tittar, och så är det ett Jesus ansikte som tittar tillbaka på honom. Could be.
Någon har sagt att en journalist är en människa som inte begriper någonting, men som skriver begripligt om vad som helst. Tycker ni den här regeln bekräftas av boken?
Ja, begripligt är kanske det man kan säga om boken.
Ja, den är ju tydbar hela vägen. Ingen tvekan om det. Så man behöver inte sitta där och ringa sina poststrukturalistiska vänner på universitetet eller någonting. Så här, utan det går väldigt smidigt på det sättet. Men Problemet är väl att han ger ju aldrig några sammanhang åt någonting. Han är plötsligt är i ett krig till exempel. Man tänker, är det första världskriget tänker man, men sen inser man att det är Kroatien och Balkan. Så att han är dålig på sammanhang, men det är begripligt hela vägen. Det är en poäng tycker jag. Jag håller med dig där.
Jag skriver om mig själv som journalist, men delvis också som privatperson. Inte för att jag är märkvärdig, utan därför att jag varit med om märkvärdiga händelser och mött märkvärdiga personer. Jag har sammanlagt arbetat med journalistik i 35 år, och det har hela tiden varit ett stort privilegium. Jag har haft ett drömjobb som fört mig till de mest skiftande platser och miljöer. Från insidan har jag sett maktens korridorer i Vita huset i Kreml. Jag har bevittnat Berlinsmurens fall och direkt rapporterat från det belägrade Sarajevo. Jag har intervjuat förtvivlade människor i överfulla flyktingläger och sett misären i det ockuperade Gaza. Jag har mött i skräcken för självmordsbombar i Israel och på plats blivit censurerad av ayatollornas brutala diktatur i Iran. Jag har skildrat amerikanska presidentval och effekterna av terrorattentaten den 11 september 2001. Jag har berättat om missväxt och hungersnöd i Afrika, naturkatastrofer i Latinamerika och islamistiska terrorråd i arabvärlden. På hemmafronten har jag rapporterat om mordet på Olof Palme och misstänkta sovjetiska ubåtar. På nära håll följde jag tragiken kring mordet på Anna Lind och något senare den oerhörda tsunamikatastrofen. Lite märkvärdig tycker han väl att han är ändå.
Vi kan väl säga att han hade inte skrivit jag i versaler här, utan det var Johannes som betonade hårt.
Men för att skriva en bok överhuvudtaget måste man ju vara lite narcissistisk, och för att skriva en bok om sin egen journalistiska gärning måste man också vara lite narcissistisk, och för att skriva en väldigt tråkig bok och ge ut den liksom ihop med Ekerlids förlag, det är en slags folie à deux, en gemensam psykos i att alltså, vi tror att det här kan funka, så att det är klart att det är narcissistiskt. Sen tycker inte jag att han är så narcissistisk sen i resten av skildringen. Han skulle gärna kunna fått vara lite mer som du beskrev honom där i början, för att det hade blivit liksom härligare att läsa sen.
Men är inte det här bara ett CV för Lars Adaktusson som man har skickat i en ny form?
Ja.
Jo, när du säger det så.
Nej, men jag tycker nog han är ganska narcissistisk hela vägen. Alltså, han speglar sig. Varje känd politiker är en spegel för honom. Så är det nog, tror jag. Jag menar, det är därför som, jag menar, i den här ord, vad heter det, namnregistret på slutet, det ser ut som någon sorts kungalängd över alla riksdagar som har funnits i världen någon gång.
Men det är så här, meriten för honom är ju bara att ha varit där och ha träffat dem. Inte så mycket vad han fick ut rent journalistiskt. Att det är lite så där idolmöten liksom. Han har vunnit en slogantävling på någon kommersiell radiostation och få träffa.
Och ibland misslyckats. Där är det han skriver med alla jobb, det här politiska chefredaktörskapet på SvD. Han nästan får, men inte riktigt får. Och sen en del presidentintervjuer med kungen och sådär. Ja.
Jag tänker det där som inte gör någon till en fullblodsnarcissist, att han ändå kan beskriva om sina några misslyckanden. Tar han ändå upp.
Lars, för helvete, jag sitter med Milosevic. Carl Bildt lät pressad och uppenbart irriterad. Jag hade nått honom på ett hemligt telefonnummer inne på flygbasen Wright-Patterson i Dayton, Ohio. I ett av rummen, som enligt en liten skylt var avsett för EUs medlare, fanns två telefoner. Jag antecknade numret och skaffade mig just där, utan att reflektera närmare, en direktlinje in i den slutna flygbasen. När som helst under de historiska förhandlingarna hade jag möjlighet att lyfta luren och växla några ord med EUs medlare Carl Bildt. Till och med när han satt med Milosevic. Men alltså, varför sitter han och okynnesringer Carl Bildt under pågående fredsförhandlingar?
Han är ju journalist, han vill påverka, det är bara det.
Ja, alltså det finns ju en konspirationsteori om att Lars Adaktusson och Göran Persson egentligen är samma person. om man lyfter bort Lars Adaktussons hår, att Göran Persson egentligen som har liksom, alltså man iscensatt den här figuren Lars Adaktusson för att liksom ta över mediesverige och det politiska Sverige. Och det finns ju, de förekommer ju typ inte på en annan bild tillsammans tydligen. Det här är inte jag som har kommit på det här. Det är Tobias Boström kanske nyska är någon som sånt. Ja, precis.
Jag tycker, jag håller helt med. Jag bara satt och tänkte, det är väldigt slående i den här boken att de är i princip identiska. Men just den här passagen är ju annars ett fantastiskt exempel på det mest genomgående i den här boken. Som journalist så blir man liksom alltid ombedd. Så här, det är inte jätteintressant att du skriver om hur du får tag i din intervjuperson. Eller när du misslyckas att få tag i din intervjuperson. Eller när intervjupersonen skällde ut dig efteråt. Eller vilka citat du strök. Och jag tror att det liksom är en uppdämd vrede, vilket det får mig att tänka att Adaktusson har kanske inte haft det så svårt. För hela boken är i princip det. Hans ansatser till intervjuer.
Men det är väl att, det är väl det han har blivit kritiserad för mest då, att han är en väldigt där, att makten har gillat att bli intervjuad av honom för att han har varit hovsam och låtit alla tala till punkt och sådär. Och inte liksom ha så, alltså, jättebra på normkritik och så, och tänka att makten kan, kanske kan vara vart makten kan finnas så. Men att han då har, men här är han ju lite större i alla fall. Han ringer och stör honom. Han kanske ringer och stör för att få ställa hovsamma frågor. Jag vet inte. Vi vet inte vilka frågor han ställde när han ringde och avbröt i, mitt i Milosevic.
Adaktusson ska dock snart drabbas av sin egen medicin. Strax efter klockan 7 en lördagsmorgon väcktes jag av en ilsken telefonsignal. Kvällen före hade det blivit sent. Jag hade varit programledare i Aktuellts 21-sändning. Kommit hem vid 23-tiden men inte somnat förrän fram på småtimmarna. En dam presenterade sig, bad om ursäkt för att hon störde men poängterade att hon hade en angelägen fråga. Hon hade hamnat i dispyt med sin pensionerade make och förklarade att jag var den person som kunde hjälpa dem med att lösa trätan. Det är så att min man hävdar att du har peruk. Jag säger att din kalufs är äkta, men nu vill jag fråga dig direkt. Vem av oss har rätt? Rejält sömndrucken försökte jag ta in det jag just hört. Tankarna för runt i ett kolossalt tomrum. Och efter en kort tystnad hörde jag mig själv säga: ett ögonblick, jag ska kolla. Jag undrar kanske lite varför det här är en av de personliga dörrar som Adaktusson väljer att glänta på för oss här tidigt.
Ja, det kan man alltså fråga sig.
Ja, alltså det är jätteroligt skrivet, jag tycker, ändå, det får vi igenom. Det här är min bästa
sida. Det här var det roligaste i hela boken. Faktiskt,
ja, det är den de ska lyfta ut på förlagens baksida. Vi glömde dem ju.
Den är på sidan 34.
Ja, de skulle haft det på baksidan. Liksom så här, som,
här känner man anekdotmaskinen, Lars Adaktusson. Man vill ha honom på middag.
Men jag tycker att det är ganska bra skrivet, därför att man svävar i ovisshet om man lite grann skojar med läsarna eller om man menar allvar, att han hamnar i ett kolossalt tomrum efter en fråga. Alltså när han säger det där så känner jag detta, att man borde liksom kalla in en astronom eller någonting, för att det är liksom en otrolig formulering i förhållande till samtalet. Och jag misstänker ju att det kan vara så att han är lite smartare än vad vi i den här panelen är. Alltså att han faktiskt är rolig här. Och att hans vanliga konservativa läsare fattar detta, men vi fattar det inte, för vi är så jävla dumma vänstertyper så vi inte fattar det.
Vi betror honom inte med den humorn. Kanske är det så. Ja, men så tänker vi, för att vi liksom läser honom så elakt.
Ja, det här är det roligaste, men jag tycker att vi passerar den viktigaste frågan den här sidan ger upphov till, nämligen Johannes Klenell. Du har ju liksom Lars Adaktusson en ganska tät rödlätt kalufs. Är det så att du bär peruk?
Men jag måste kontra med det. Ser han ens ut att ha peruk?
Nej, men precis. Ja. Eller så här, jag tycker att det finns skäl som talar för och emot. Liksom. Skälet att han har peruk, det är just att han har haft exakt likadant sedan 1983. Kanske exakt samma frisyr med den här ganska tjocka nackhårs Bobby Ewing-liknande liksom, klippningen. Så här. Men det som talar emot är att så här, varför skulle han välja en sån peruk om han nu hade peruk? Varför skulle han inte välja så här? Vi borde istället fråga oss typ, har Brolle Junior peruk, eller har typ så här Anders Borg extensions, hade han extensions, eller så här Gustav Fridolin, har han topé eller något?
Jag tycker det håret framförallt berättar om Lars Adaktusson är väl att han är frikyrklig. Att det där är den mest distinkta featuren som liksom pingstvänner har, att det är som deras uniform, att sånt där super nyschamponerat hår.
Ja, men för jag tycker det är intressant att du säger det, för jag har alltid sett honom lite mer som att han är en människa som går runt i en Lars Adaktusson dräkt snarare än liksom som att det är en hel peruk. Kan det stämma?
Alltså, ja.
Nej, jag är helt inne på håret. Det är som Samson. Kraften sitter där i. Och jag tror att ni liksom inte räknar med Adaktussons liksom. Kraft, det där är ett presidentiellt hår. Mm. Ja, nästan. Jag tror att det här är lite kan Kennedy. Bli KDs liksom välsignelse.
Men det är också känslan av att han har mask på sig. För att man... Alltså, det där ansiktsuttrycket har ju varit sådär sedan 1983, som du sa där. Alltså, fråga, alltså, jag har ju träffat honom i verkligheten någon gång, och jag försökte röra vid honom, men bara för att se om gipsen skulle falla av det. Men han har sett ut så, exakt sådär ser han alltid ut. Vad ska man säga om det? Det
är något... Lite som V, eller typ...
Ja, just det, V. Ja, precis.
Silence, liksom som Battlestar Galactica.
Ja, men Luke accenterar ju blicken. Det är en härlig blick ändå.
Jo, jag tycker det är ganska genomträngande.
Glöm inte micken.
Jag tycker det är ganska genomträngande. Ja, jag blev helt pulveriserad när jag mötte den.
Det är bästa. Men Johannes, du har fortfarande inte svarat på frågan. Har du peruk?
Men det är väldigt väl fastlimmad.
Men viss karaktärsstyrka för att behålla det här nackhåret år ut och år in och ändå suttit och sminkaser så här varje kväll. Så måste ha sagt så här, vad ska vi göra med Adaktussons hår? Ja, jag vet inte, kanske kan vi kamma in under kragen? Nej, det går inte. Och så ändå så här, bara, jag vill ha mitt hår. Det tycker jag är starkt.
Man betalar ju mycket för ett sånt varumärke ändå.
Jaha, men, det är alltså
så. Bara, menar du att du känner igen det som en frikyrkostil alltså?
Ja, men att vara så där otroligt nytvättad så att det liksom är så där fladdrar och elektriskt. Det är ju väldigt, det är något, det är, man, det är ju Lars Adaktusson, han har inte gjort någon sån där schampofri månad för att bli av med alla silikoner och få de naturliga oljorna att verka, så, utan det är gnuggat dubbeldusch varje morgon. Det är helt ny rent hela tiden.
Göran, jag kommer behöva vara elak nu, men jag tänker mig att du också måste ha fått frågor om ditt hår som har liksom bestått.
Ja, herregud, alltså jag var i San Francisco för 3 månader sedan, staden där alla går omkring med blommor och ser jätteglada ut. Någon möter mig, det första personen jag möter på gatan säger till mig så här, what a wonderful hair, säger de. I San Francisco, jag tänkte så här, wow, ni lever verkligen upp till förväntningarna. Och så där är det ju hela tiden liksom, lite den känslan.
Så är hela ditt liv.
Ja, det senaste, sen flinten började så här, så har det varit så, kan jag säga.
Jag vill gärna höra det samtalet mellan dig och Lars om era underbara hår.
Ja, alltså, absolut. Och vi kan dessutom prata om kristen teologi och sådana saker i kombination med public service och sånt.
Nu han får sitt jobb tillbaka. Kristet hår, en programserie i 3 delar. Förlåt Johannes, fortsätt.
Det räcker inte, 10 delar.
Jaha, det är alltså så att min man har rätt. Du har peruk. Vid det laget hade damen mig i sitt grepp. Inte för ett ögonblick slog det mig att hon faktiskt ofredade mig på en lördagsmorgon. Att hon inte hade med saken att göra och att hon hade passerat en gräns för vad som kändes acceptabelt. Den enda tanke som upptog mig var hennes falska påstående som måste bestridas. För första gången under samtalet höjde jag rösten. Med betydande eftertryck gjorde jag klart, nej, jag har inte peruk. Rent dramaturgiskt, varför sparade inte Adaktusson den kanske största hemligheten om sig själv till bokens slut?
För att få en lång båge borde hela första halvan av anekdoten varit först i första kapitel och sen det där sist.
Exakt, och sen följts upp så här var 10-20 sidan med någon fråga om peruk eller inte peruk och hur det blåser i håret och det så här, några grejer som, ja.
Det men kanske nej. Kan bli boken The Remake, eller filmen, eller tv-serien Adaktusson.
Ja, det skulle vara kul att se. På Netflix.
Ingen vet, liksom. Kanske inte ens Lars själv.
Personligen blev jag allt mer engagerad i debatten, både mellan de olika grupperingarna på Aktuellt och det ständiga åsiktsutbytet mellan konkurrenterna på Rapport. Små och stora konflikter blev en del av vardagen och efter en tid lärde jag mig att inte bara hantera de tvister som uppstod utan också uppskatta de hårda tagen och känna stimulans i att arbeta och driva en uppfattning. Samtidigt fick jag antagonister som tyckte att kammen vuxit sig väl snabbt och att jag utvecklades till en av redaktionens stora individualister. Någon sanning låg det säkert i det. Men hur lätt hade ni att se Lars Adaktusson som en av Aktuellt redaktionens stora individualister?
Men det är återigen det problemet att han inte bjuder på så mycket gestaltning. Mm. Det här är bara så, det var lite stökigt. Nu går vi vidare.
Jag vet inte, jag hade ja, förlåt. Jag trodde du menade att vi skulle gå vidare. Ja, nej, men det som blivit även en del av min vardag är ju trätorna på Aktuellt och Rapport. Man fick mycket grundlig information om det här.
Ja, jag kan tänka mig.
Oerhört. Mm. Du somnade redan.
Ändå under... inte.
Jag tyckte det var lite... Alltså jag hade gärna velat höra lite grann av de här roliga historierna och tecken på hans individualism och individualitet. Men vi får väl tro honom på hans ord helt enkelt. Så tänker jag ofta när jag läser den här boken.
Jag älskade arbetet och jobbade mycket, under långa perioder för mycket. Vid ett tillfälle när jag för en gångs skull satt hemma i soffan samtidigt som Aktuellts välkända vignett drog igång, sken vår lilla dotter upp, pekade på tvn och utbrast. Aktuellt pappa, där bor du. Adaktusson sköter utfrågningen av Ian Wachtmeister i Aktuellt i samband med Nydemokratis framgångar. Tidigt på morgonen efter utfrågningen blev jag uppringd av en reporter på Expressen som förklarade att hon hade en kort fråga. Hur känns det att vara Sveriges mest utskällda person? Det kändes naturligtvis inget vidare. Å andra sidan hade jag skaffat mig viss erfarenhet. Hur bra skulle ni säga att Adaktusson är på att dölja det här med sin bitterhet?
Jag tänker att han snarare vill vara lite ball. Att han är så här het luften, han är en individualist och han är van att bli utskälld. Och så. Jag tänker att det är snarare det som han vill säga med den här meningen.
Men är han det?
Vad är
ball?
Ball? Nej, men han vill ju jättegärna vara det, tänker jag.
Fast han är väldigt snarstuckig. Jag råkar nämligen i radion en gång kalla honom för Lars Andaktusson. Och då skickade han ju direkt en massa mejl om det där. Och jag frågade honom direkt om han hade peruk och så här. Men nej, det gjorde jag inte. Men det var jättekonstig känsla. Så att han, jag tror att han har ett ego som är ganska känsligt. Han vill nog vara ganska ball. Men ibland, han blir lätt sårad, tror jag. Och det är i och för sig en sympatisk drag på sätt och vis. Mm. Så att jag kan inte klaga på det.
För att råkade du kalla honom det?
Alltså jag brukar säga att jag råkar kalla honom det.
Okej, okay. Men... ja, men är det inte också lite att han har de här intervjuerna som man får massa kritik för att folk tycker att han är för aggressiv eller någonting? För att det är ju det som blir hans filosofi sen då, att han går i polemik med Janne Josefsson, att man ska inte hålla på med gläfsan och man ska inte vara arg, att han, det här liksom goda, lugna samtalet är bästa sättet att sätta dit makthavare. Och det kanske är de här liksom tidiga traumatiska upplevelserna då han försökt få ett skjutjärn och då blev alla jättearga. Det var jobbigt när de blev så arga. Då kanske den här känsligheten då, att då ska jag bara ha liksom... hövliga samtal med makthavare här efter.
En av de värsta avhyvlingar jag råkat ut för kom efter en utfrågning som jag tillsammans med Aktuellts politiska reporter Hans Larsson genomförde med Carl Bildt. Sändningen utvecklades till en sann verbal huggsexa där vi som programledare inte i något avseende avgick med segern. Vi avbröt, blev tillrättavisade och slirade på frågeställningar i en utsträckning som sällan förekommit. Carl Bildts effektiva och försåtliga kamratliga förhållningssätt ledde oss in i en labyrint av perifera ämnen som kulminerade i ett för oss föga smickrande avsnitt om standarden på begagnade bilar i norra Grekland. I Aftonbladet skrev vänsterdebattören Åsa Moberg att hon för första gången i sitt liv kände sympati för moderatledaren, och i Dagens Nyheter beskrevs jag författaren Anders Harning som en liten människa med mycket stort ego. Så jag tänkte lite på den här då.
Jag har hört dig säga det här många gånger. Samtidigt så här att du representerar ett parti som har stått för planekonomi och kommunism.
Men skärp dig nu, Lars Adaktusson. Prata om sakfrågan.
Ja,
kom tillbaka till Grekland.
Du står för som representant för ett parti som har stått för planekonomi och kommunism. Den ideologi som mer än någon annan har försatt människor i fattigdom, i misär och i umbäran.
Lars Adaktusson, så talar någon som inte har något argument att komma med. Så talar någon som inte har någonting mer att säga i en sakfråga. Vi skulle prata om Grekland.
Alltså... vinner egentligen Adaktusson någonsin en enda debatt?
Ja, det är ju inte hans uppgift att vinna debatter. Alltså, vi får se upp här. Han är ju trots allt public service, även om betoningen ligger på service på något sätt. Eller, inte på public. Det är någonting där. Men det är inte hans uppgift att vinna de här debatterna.
Det... i det här exemplet var ju det i för sig. Nu var han ju politiker.
Men han sa också att vara kristdemokrat och komma med så här historiska referenser i ett partis historia. Det är lite så här magstarkt ändå. Det skulle ju väldigt lätt kunna vändas mot honom liksom.
Nu backar vi med traktorn in i glashuset.
Verkligen så här.
Vem har bäst track record på 80-talet? Vi går igenom motion för motion nu. Alf Svenssons bästa motioner.
Men jag tänker att det är kanske en av hans liksom mer sympatiska drag när han beskriver sina egna liksom tillkortakommanden. Det gör han ju ändå med liksom lite humor och lättsamhet och tydlighet. Det får man ändå igenom. Vad han däremot också gör att han liksom ofta börjar så att han ska liksom, nu ska jag blotta mig själv och ett misslyckande, eller liksom, här var jag bråkig, min chef gillade inte mig. Och så tänker man att han liksom ska vara ödmjuk, men är han liksom till synes ödmjuk. Och sen slutar det ändå med att han får ett journalistiskt pris i slutet av varje kapitel.
Men han berättar ju aldrig heller om några känslor. Det är därför man inte bryr sig så mycket om honom, tycker jag, liksom, alltså, när sen jobbiga saker händer. För att han berättar inte om sin sårbarhet, vad han drömmer om, vad han blir kåt av, vad han liksom älskar att göra, vad han liksom så här, alltså, okay, man kanske inte måste berätta allt det där, men vissa av de där grejerna i alla fall, jag är intresserad av vad han liksom så här skäms för och allt det där. Han säger ingenting om vad han känner någon gång. Han säger bara saker om vad han tänker.
Jag tänkte också jättemycket på
det verkligen bekräftar sig. Cylon-teorin.
Liksom. Ja, det är en bra teori i och för sig. Men han är ju inne någonstans på förhållande till sin far. Där. Det tycker jag
är en sida.
Ja, det är en sida. Men det är en tung sida, tycker jag.
Fyra rader.
Det var en hård man. Ja, det var en hård man. Ja, men alltså, där känner man ändå att det var någon skakning där. Han hyllar familjen lite här och var. Men när han pratar om familjefader så är det ganska traumatiskt där och sårigt.
Man hyllar familjen, men han skriver absolut ingenting om sin egen familj. Han skriver längre om hur han sabrerar en champagneflaska än man skriver liksom totalt sett om sina båda barn och sin fru. De dyker upp på en bild helt plötsligt i mitten av boken. Man får en chock när man ser att han har familj, för det har liksom inte stått någonting om det.
Fast noterade att allas namn började på M.
Precis.
Ja. Det var Maria, Marcus och Maja. Mm.
Men kan vi inte prata lite om honom som emotionell person? För att jag har fantiserat mycket om det här under påsken. Och hans sexualitet och hans relationer och sådär. För att han gluttar ju ibland på det där, precis som du säger, att relationen till pappan, så skriver han ganska utlämnande. Och samma sak faktiskt om sitt äktenskap och sin fru, att liksom det finns oerhört liksom ett främmandeskap och en svarta där. Det märkliga blir ju att det är lite grann som att han drar ner byxorna mitt under en debatt och sen upp igen. Så händer det här ens?
Men det finns ytterligare tillfälle där, och det är när han tar upp sin kristna uppväxt där, och hur han blir misshandlad på
det kommer TikTok.
Det kanske, okej, sorry. Det där sa jag aldrig.
Men jag tänkte bara om det här, hans liksom psykiskt här. Om man tänker sig Freuds modell av överjaget, jaget och detet. Överjaget handlar om liksom vad man bör göra och samhällsinternaliserade normer och sådär, vad föräldrarna har lärt att man ska göra. Och detet är ju drifterna, liksom sexualdrifter, aggressioner och så vidare. Och jaget försöker medla mellan de här två. Så är det som att han har inget det. Det finns inget det i den här boken. Det finns inga så här drifter, inga, liksom, inga begär. Inte så att han lash out och blir förbannad och så här. Utan det är bara som ett enda fett överjag som liksom får...
Du läste inte när han liksom slogs för samhällsjournalistiken på Aktuellt?
Nej, men jag tyckte inte jag såg det köttiga i det på något sätt.
Nej, inte jag heller.
Spelet om 18-sändningen, jag tyckte jag var...
Enormt köttigaste.
Rafflande och köttigt. Jag missade köttigheten.
Okej, men seriöst då, får man ställa en seriös fråga här. Vem tror ni att han är?
Jag är seriös alltså.
Ja, vem tror du att Lars är efter att ha ändå gått igenom 300 sidor?
Jag tror att han har... Jag kanske kan bli fälld för det här som psykolog. Jag tror att han kanske har undvikande anknytningsproblematik.
Och vad betyder det? Ja.
Alltså, det finns olika anknytningsmönster som är grundade i barndomen. Och då, om man har haft man har olika trygga och otrygga anknytningsmönster. Och ett otryggt anknytningsmönster kan vara undvikande. Och då har man haft föräldrar som, när man har haft behov, typ varit ledsen eller arg eller så, då har de typ stått i andra sidan av rummet och visslat att man ska klara sig själv. Så man lär sig hela tiden att man ska klara sig själv. Det är då man eventuellt kan få närhet. Hugo Rask är ett typiskt exempel på någon som förmodligen har undvikande anknytningsproblematik. Och då tänker jag mig att så ser det ut när en person med undvikande... Ja, det var för långt. Det kan jag klippa bort sen.
Ja, men det där lät ju som en beskrivning av själva public service-idén.
Public service är
undvikande anknytning. Det tycker jag verkar vara... Ja. Mm.
Samtidigt ska det sägas att i slutet av 1980-talet utvecklades en speciell jargong av humor och practical jokes i Aktuellts inrikesgrupp. Inte sällan med grabbiga inslag. Jag var själv inte alldeles oskyldig till den utvecklingen. Det var inte heller Jan Schärman. Å andra sidan tror jag att många upplevde humorn som ett positivt inslag i den annars mycket seriösa vardagen. Det blev roligt att gå till jobbet. Jag blev en smula nyfiken här. Varför berättar de här skämten men inte om ett enda skämt?
Och får jättemycket fantasier om vad de höll på med. Snärtade med
handdukar. Ja, men handduken,
eller hur? Det är ju så här, eller vad det kan vara.
Ja. Nej, men det är väl din teori där. Alltså, det finns inget det där heller. Alltså.
Nej, exakt.
För skämt är ju ändå freudianska explosioner på något sätt.
Ja, men grabbiga skämt måste ju vara något som innehåller milt våld och typ sexism. Så du tänker sig kalsongtricket är väl ultimat kombination av de två.
Nej, mycket maktlekar och så.
Ja, mycket makt.
Slå på axeln varannan gång tills han ger upp och sånt där. Men, ja, men det här är väl liksom det problemet i ett nötskal där, att man får ta honom på orden att det var så. Han liksom serverar ju inte för en, utan han bara berättar att så här var det. Det får ni lita på. Och så roligt det var. Men det var väldigt roligt. Roliga skämt var det. Och roliga skämt.
Kanske lite
det här tycker jag är en bra historia att berätta. Vi hade roliga skämt.
Men det var inte bara roligt, det var också kris på jobbet. För det blir konflikt inom Aktuellt-redaktionen. Och då skriver Lars Daktor om det här. Inom terapi och konfliktlösning brukar det heta att specifika drabbningar inte ska analyseras av de som är personligen inblandade. När det gäller själva konfliktbegreppet beskrivs det ovanligt träffade av den irländske filantropen och rocksångaren Bono. En konflikt är en kollision mellan intresse, värderingar, handlingar eller inriktningar. Ordet konflikt refererar till existensen av en sådan kollision. Tror ni det var specifikt Aktuellt konflikt mellan chefer och nyhetsjournalister Bono syftade på när han skrev det här?
Ja, det är märkligt liksom att behöva dra in Bono för att klargöra vad en konflikt är. Men det där är också det där igen. För du vet att de har fullständigt krig, han och den här Fränkel, vad han heter, chefen. Och de så här hatar varandra. De är på olika sidor liksom, på SVT Nyheter. Och man får återigen, man får inte veta vad, varför hatar ni varann? Utan det är bara som Bono sa, det var en konflikt.
Frenkel startade A-ekonomi, det verkar vara en stor utlösande grejen.
Hela YouTube skriva War kanske är tillägnad till den här reaktionen.
I hela boken kunde heta Where the Streets Have No Names.
Jag tycker att det där var en litterär högtidsstund, tätt följd av citatet ifrån Do They Know It's Christmas.
Vi kommer till det.
Förlåt. Sa aldrig det där.
Oväntat blev jag uppringd av Sivert Öholm på Göteborgs TV som undrade om jag ville vikariera för honom som programledare för Kvällsöppet. Jag hade både gjort inhopp i aktuellt sändningar och i olika specialsändningar innan jag blev korrespondent. Men någon längre programledarerfarenhet hade jag inte. Trots detta var jag enligt Sivert rätt man för jobbet.
Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk.
Vad tror ni var Siverts krav för att vara rätt man på jobbet? Journalistisk erfarenhet eller att inte backa för att bränna en häxa eller två på bål?
Jag vet, men jag tror han som jag förstår vad det där nytvättade håret betyder.
Tiden på...
jag vet inte. Klipp.
Tiden på Kvällsöppet redaktionen blev en 6 månader lång och rakt igenom lustfylld erfarenhet. Det var roligt att gå till jobbet varje dag. Jag njöt av varje ögonblick. Kan stämningen ha varit ännu grabbigare här?
Vi är tillbaka i CV:t nu. Det här är den personliga brevet-delen av liksom hur jag är och jobbar med.
Nej, men jag fastnar för det med Sivert och Lars. Alltså det är någonting, de två är verkligen tvillingsjälar på något sätt. Jag menar, Sivert, efter att han slutade på SVT så har han gått från klarhet till klarhet kan man säga. Om man läser hans krönikor i Dagen är det väl, tror jag, så är det ju en fantastisk upplevelse. Och de börjar likna mer och mer varandra, tycker jag.
Jag känner att jag måste kanske värja mig, och det är väl därför jag gör det mot dem, att sitta här och vara allt för elak. För jag tror att jag liksom, jag är nog avundsjuk på Lars Adaktsson. Tänk om jag hade fötts 30 år tidigare, lite rödlätt som jag varit, och liksom hängt med grabbarna och snartat liksom handduk. Det hade gått så jävla bra.
Haft Sivert Öholm som mentor.
Alltså, min medelmåttighet hade bara liksom, han pratar om sina ganska dåliga betyg. Han upprätthåller sig länge vid liksom sitt ansökningsbrev till journalisthögskolan. Hur kommer man ens ihåg sitt liksom ansökningsbrev?
Men koketterar han inte bara med sina dåliga betyg då? I den här grejen att han ville vara lite ball så här, att han bara, jag hade lite dåliga betyg, men det gick ändå bra, det här gick lite snett, men det gick ändå bra.
Du ifrågasätter alltså att Lars Adaktusson är en medelmåtta?
Nej, det är absolut inte.
Nej, men där är han väl ganska, det tycker jag är ett bra drag i den här boken. Han är ganska ärlig med att det är lite grann av bikt, Chris, alltså att han vill dra fram sina sämre sidor ibland, sina sämre betyg i alla fall.
Ja, det är ju ett ganska enkelt jobb.
Ja, jo, han hade ju tydligen lite problem i skolan så här, och jag tyckte det var, just de där partierna var ju ändå där du letade efter också, där detet syns där lite grann. Och jaget lite längre bort.
Men det där går igenom i hela karriären. Jag tyckte det här lät som ett kul jobb. Jag ville jättegärna åka till USA. Ja, så blev det så. Åkte jag dit och sen ville jag gärna jobba på Ekot. Då gjorde jag det ett litet tag. Det måste ha varit ett så här rough uppvaknande där vid TV8.
Jag tänker att vi måste komma in på det Lars hittar som är gemensamt mellan honom och de ledare som störtar kommunismen. Alltså gudstron. När han beskrev behovet av religion är ett politiskt och etiskt korrektiv som hjälper människor att lyfta blicken från det omedelbara, kände jag igen resonemanget. När han framhöll att ett av 1900-talets problem var att Gud trängts undan i uppbyggnaden av det rationella samhället lät det som fromma predikningar från mitt barndoms Småland. Vaclav Havel, som själv beskrivit sig som agnostiker, fick mig att på djupet reflektera kring andlighet och inte minst min egen uppväxt i den svenska frikyrkorörelsen. Jag vill inte vara sån, och nog för att 68-vänstern var sjukt störig mot Lars. Men det måste väl ändå vara viss skillnad mellan att växa upp i en kommuniststat och växa upp i Småland.
Jag har fortfarande inte varit i Småland.
Du har inte varit... herregud, då har du verkligen missat något. Kommunismen lever starkt där.
Ligger inte Astrid Lindgrens värld i Småland?
Jo. Man kan åka dit och stå i brödkö.
Nej, men jag tycker, alltså, nu börjar jag mer och mer känna mig som en försvarare av Lars Adaktusson. Därför jag tycker han tillför någonting där. Ibland har jag skrivit om det här med, vad var det, icke-materiella värden och sådär. Jag tycker det är bra, jag menar att det har varit ett problem under stor del av 1900-talet. att man på grund av ett rationellt samhällsbygge ibland har misstänkliggjort allt som inte kan mätas, vägas, iakttas. Så, så där är den inne på något allvarligt som man kunde ha utvecklat istället. Istället för att hemfalla till de här Smålands jämförelsen med kommunismen eller vad det var för någonting. Alltså, det han är inne på något viktigt spår där som han slarvar bort. Då. Han kunde ha grävt lite djupare där, tycker jag.
Jag är helt med dig där. Ja, och det här får väl sitta. Vi kan vara den kristna vänstern här då. Jag hade jättegärna velat veta mer om hans tro. Om han inte riktigt känner förbjuda på sitt känsloliv eller sitt sexliv eller så. Men faktiskt sin kristna tro. Istället gör han ju det liksom i bilder av andra. Levi Petrus tro eller liksom att vara en snäll person. För jag tänker ju också att det är ganska att sticka ut hakan. Det är kanske inte helt lätt att skriva en bok om tro.
Ja, varför berättar ni inte mer om den? Det förstår inte jag. Man liksom har en relation till Gud och liksom, där skulle jag också kunna visa sig själv och vad som är viktigt för honom, hur den ser ut. Han skulle kunna hur såg hans barna tro ut och hur har den utvecklats, bla bla bla. Alltså, ingenting om den.
Nu använder han ju tillbaka till att han försöker leda i bevis att det krossade kommunismen, alltså kristenheten. Det är väl det. Så, eller var två meningar. Jag vet inte om jag ska komma till det. Jag bara skrev upp dem. Jag tyckte de var så intressanta. Han skrev så här, citat. Liksom i Sverige 100 år tidigare blev religionen katalysator för demokrati, längtan och frihet. Där är i Tjeckoslovakiens andra meningen. Tvärt emot Karl Marx teorier förändras samhället när individerna förändras. Och det är så här, två meningar där det är så här, oerhört mycket källa behövs. som han bara konstaterar, vederlägger Marx i en mening, slår fast att det var de frikyrkliga som införde demokratin i Sverige. Nu går vi vidare.
Ja, men det där är ett jobbigt drag hos historiefilosofen Lars Adaktusson. Och problemet där, det är ju det att han gör av den här kristna bakgrunden, så gör han snarare ideologierna för chansen istället för att göra något med personlig erfarenhet, kris, vad som helst. Och det hade han ju verkligen kunnat skrivit en intressant bok där. Men den chansen missar han alltså. Men det kanske kommer del två några gånger snart.
Jag tycker vi ska fortsätta gräva lite i tronen då. Grundläggande värderingar om frihet, alla människors lika värde och solidaritet med den fattiga delen av världen har i generationer predikats i svenska kyrkor och kapell. Samtidigt har uppfattningen om kristenheten och kyrkliga angelägenheter präglats av fördomar och emellanåt förakt. I februari 2011 skrev författaren och poeten Marcus Birro om detta i en av sina kröniker i Expressen. Inget får vara heligt längre. Allt ska släpas i smutsen. Det uppfattas som progressivt och radikalt att omänskliggöra grundläggande värderingar om livets okränkbara värde, Gud, kärlek och sexualitet. Allting säljs till lågt pris. Jag fattar inte, vad menas med det här att sexualiteten säljs till ett lågt pris?
Han har ju varit i olika delar av världen och sett hur priserna skiftar kanske. Så jag har ingen annan förklaring, men...
Men av allt stolligt Marcus Birro har skrivit, så kanske inte det där riktigt tog priset. Jag vet inte. Jag har inget jätteproblem med, ja, men det, är synd, med det där riktigt.
Ja, men det är synd, han letar att upp han... det allra mest balanserade Marcus Birro har skrivit och stoppar i sin bok.
Oavsett om det finns en svensk kristofobi eller ej, så är resonemanget tankeväckande. Det här med kristofobi tyckte jag var lite intressant. Jag har inte hängt på Twitter ett tag, men är det här ett etablerat förtryck eller är det mer på nivå med klassism och horfobi?
Jag vet inte, men jag är psykolog och vi jobbar ju ganska mycket med fobier, eller vissa psykologer gör ju det. Då man skulle kunna, om någon har det kan jag ju kan behandla. Det är mycket exponering. Det är så KBT-behandling då. Man jobbar med exponering. Så först kanske man får titta på en bild av en spindel om det är spindelfobi. Och sen så sist kanske man får vara på en gudstjänst i en kyrka eller något sånt. Alltså, nej, jag menar...
Det måste vara några steg och några steg emellan det, va? Annars blir det en chock. Man spelar rundpingis med några konfirmander.
Och
ta ett steg i taget, liksom.
Ja, men Göran, du som kristen, känner du som jag, eller när jag var kristen, jag vet inte riktigt vad jag är längre. Troende då, så kände jag länge ett stort behov av att strössla ungefär vartannat ord med könsord. För att liksom påpeka att det inte var så pryd.
Ja, nej, så, jag har inte vuxit upp i någon kristen miljö, så jag har ju helt sluppit alltså där. Men jag menar att det finns något sant i den säger. Att det, inte kristofobi, men det har funnits en viss typ av, som jag sa tidigare, misstänkliggörande av en hel sfär i samhällslivet. Som jag tycker är helt onödigt, som har bara varit dum. Det finns ju till och med en kristen vänster.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
K.G. Hammar. Jag är ett fan av K.G. Hammar. Han har sagt fantastiska saker. Hur många här är religiösa? Det är säkert en tiondel i alla fall. Resten kan ju gå ut i så fall om det blir för jobbigt. Men alltså, det finns ett problem med det. Men grejen är att han gör ingenting av det annat än sådana små inbilska ideologiska markeringar genom att dra in Marcus Birro till exempel. Så att det är, han slarvar återigen bort.
Men du tycker att han skulle ha skrivit lite mer om hur så här, svenska liksom, välfärdsarkitekterna inte hade tänkt på andlighet och sådär, att de bara rev allt fint och byggde upp Uddevalla överallt.
Ja, kanske. Alltså, han kunde åtminstone ha reflekterat över det i personliga termer, så hade man fattat mer vad han menar. För nu blir det bara liksom tom, dålig Marcus Birro-ideologi och alltihop.
Mot den bakgrunden är det intressant att se hur stora delar av journalistkåren välvilligt lyft fram en samling ateister som gett sig själva epitetet humanisterna. I en omfattning som inte på något sätt motsvaras av gruppens storlek eller inflytande har de stora medierna berett plats för en lära som påstår att religionsmotstånd bygger på rationalitet och vetenskap, medan religiositet handlar om fria fantasier. Alltså jag vill inte vara sån, men nog fan ser väl de flesta just humanisterna som minst lika stora knallhattar som de frikyrkliga.
Instämmer.
Ja. Ja, jag vet inte, jag är en sån som jag tycker att humanisterna har varit så här tjatiga och pubertala och så här, trollkarlar som skriker självklarheter, men nu på senaste när så Ann Heberlein går lös så jag börjar känna att de har börjat bli lite subversiva plötsligt. Det börjar bli viktigt.
Humanisterna har valt att ägna sin tid åt att bekämpa något som de är övertygade om inte finns. Det är märkligt men ska respekteras. Samtidigt måste intolerans motverkas. Det finns i alla åldrar, samhällen och chatteringar. Jag har själv stött på den genom åren, inte minst i skolan, där glåpord och pikningar utvecklades till en penalism som då och då innebar att jag brottades ner på skoltoaletten och under pissaren utsattes för slag och sparkar tills jag gick med på att uttala ett antal svordomar. Ja, vi ska inte skratta här. Utan att förringa Dacrussons upplevelse här, men han pratar om humanisterna. Är det alltså verkligen typ Lena Andersson och P.C. Jersild som toalettdöpte honom på gymnasiet?
Det var lite långdragen tolkning från din sida.
Kolla, men han pratar om humanisterna.
Han har blivit Dacrusson igen.
Men han har blivit väl arg på humanisterna för att humanisterna har på att driva den här grejen att man inte behöver religionsfrihet. Att alltså, lagen om religionsfrihet kan avskaffas för att det räcker med yttrandefrihet bara på något vis. Så att, eller, det är väl lite så här miss, alltså det är ju verkligen inte att humanisterna driver någon slags inskränkning av religionsfrihet. Det är bara att de tycker att det är en så här onödig formulering. Jag kan det ganska dåligt, men att det liksom kan finnas under så här yttrandefrihetens allmänna paraply att man får säga och tro och tycka på vad man vill. Så att det är också en lite inte helt påläst tolkning, tror jag, av Adaktusson, av vad humanisterna har sagt.
Och vad vet vi egentligen om Lena Andersson och Lars Adaktussons barndom?
Ja, jävligt svårt att se Lena Andersson stå och toalettdöpa någon ändå. Kanske snarare skriva en väldigt lång och krånglig ledartext till, liksom.
Nej, men hon åkte väl mest skidor när hon var barn, gjorde hon inte det? Jag tror det. Bra skidåkare, SM.
Sitter du och ljuger nu?
Nej, det är ju sant. Det är verkligen sant. Alltså, hon är väl så här, verkligen sportintresserad. Mer sportintresserad än ateist, skulle jag vilja påstå. I slutändan.
Varför har inte Sportnytt plockat upp det här?
Jag tror de har gjort det. Jag tror att hon skrev något väldigt bra om vad var det, om skid-VM i Falun här ganska nyligen. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något, det handlade inte alls om toaletter eller något sånt där, utan det handlade om någonting här att jag kommer inte ihåg. Det var något jättebra i alla fall.
Du pratar som Lars Adaktusson skriver nu.
Ja, jag tror mig,
det var väldigt bra och intressant.
Jag slarvar bort en viktig fråga där helt enkelt.
Lars Adaktusson kommer in på Journalisthögskolan. Han skriver: inte någon gång under skoltiden hade jag varit mönsterelev eller toppstudent. Med störst fokus på kompisar, idrott och kyrkan blev mina studieresultat oftast mediokra. Lite av en rebell här ändå, va? Sonja Schwarzenberger, hur het tror du en ung Lars Adaktusson varit på Jesus Rock i Kramfors?
Wow. Du ger det här till den kristna rollspelskonfirmanden. Jag just har varit på ett kristet rollspelsläger i påsk. Känner för att liksom sådär, ska jag nu toalettdöpa Lars Adaktusson och kasta sten i glashus? Ja, men alltså, om han hade...
Skulle du säga att Lars Adaktusson är själva personifieringen av att man kan vara kristen och häftig samtidigt?
Så här. Nej, det kommer, vi kommer inte se på samma sätt som kristen metall liksom, faller på sitt eget sin egen harpa. Nej, man blir, jag tror inte under min livstid liksom, att vi kommer få se det hända, och det är väl inte riktigt det han företräder heller. Det är här jag skulle göra mig rolig över det. Det här sitter för djupt, det är för sorgset, det är för svart för mig själv. Jag blir så oerhört smärtsamt på.
Men jag tycker inte att han ändå, han är väl inte definitionen av det tycker jag. Eller han är väl inte så här den. Han är inte den rivigaste predikanten i en sydstatskyrka liksom, om man ska prata tuffa kristna.
Fast nu, skåda blicken där igen. Den är lite...
Ja, men det, alltså, det tog, jag tror att det, typ att det togs väl ungefär 10 000 foton innan det där valdes ut.
Samtidigt växte mitt intresse för politik och samhällsfrågor i bred bemärkelse. På högstadiet i gymnasiet läste jag de politiska partiernas program och skrev insändare mot kommunismen och vänstervågen. Alltså, han gick på gymnasiet. Var skickade han de här insändarna?
Det är en bra fråga. Jag vet inte, vad fanns det på det? Kontras, vad heter det? Jag minns inte vad det fanns.
Direkt till Sivert, kanske? Mm.
Fantomenklubben. Mm.
Ja, där fanns det ju verkligen mycket intressanta insändare. Jag minns det var stora debatter om Vietnamkriget på Fantomens insändarsida. Mm. De flesta tog ställning för Vietnamkriget. Det påverkar mig ganska starkt faktiskt då, för länge sedan. Men min far rättade till mig så att jag fick rätt uppfattning sen.
Jag ljög att jag var stormästare i Fantomenklubben. Det var ju så liksom i behov av häftighetsmarkör jag var.
Men det var ganska tungt det där när det var så här inlägg av Rädd, alltså redaktören, så här, efter, som verkligen klarade ut vad som gällde om olika saker.
Men hade redaktören en Vietnamkrigsvänlig linje då? Det var tidningens officiella.
Ja, jag har någon svag känsla att det var så faktiskt. Men jag har inte gjort någon källkolla riktigt. Men
vadå, använde du den här kodnyckeln i Fantomenklubben och då stod det så här Vietnam?
Det här var insändare i varje Fantomenummer, fanns det ju en insändarsida. Ja. Och så med redaktör som
Fantomentalare, ja.
Ja, som slog fast vad som gällde sen.
Kan det vara så att Lars Adaktusson var chefredaktör för insändarsidan i Fantomen?
Det kan vara så, det kan vara så.
Nej, det är Ronny och Ragge, Fredrik Granbergs pappa, Per Granberg, som har varit det alltid. Nu har Lars Adaktusson fått jobb på Ekot och Palme har blivit mördad. Han skriver, Staffan Schmidt uppmanades att hålla sig till den beredskapsplanering för situationer av nationell sorg som fanns i dokument förvarade i ett speciellt kassaskåp. Nyckeln till kassaskåpet fanns i en liten röd inglasad box i radiohuset. Schmidt krossade glaset på boxen, låste upp kassaskåpet och tog fram den omtalade mapp som var märkt KD. Förkortningen stod för Konungens död. Och i mappen fanns en del instruktioner, larmlistor som skulle visa sig vara inaktuella samt LP-skivor och rullband med sorgemusik. I kassaskåpet hittade Schmidt i sin förvåning också en revolver, dock utan ammunition.
Palmevapnet.
Alltså det här var nog det enda som liksom verkligen fick upp mitt intresse i hela boken. Vad är det där för jävla zombiekatastroflåda?
Men det vet alla som har varit medvetare på Sveriges Radio att det finns i lilla akutboxen. Samtliga P4-stationer.
Revolvrar?
Ja.
Men sen också den grejen att nämna den här pistolen och sen aldrig ta upp det igen eller förklara vad det var eller varför låg det. Det är också så helt dramaturgiskt. Man gör inte så. Det är som så här, den här sägningen att om det hänger ett gevär i första akten på väggen, då måste det avlossas innan första akten i slut. Annars säger alla så här, vad händer med geväret? Vad händer med geväret? Du kan inte koncentrera sig på resten av pjäsen. Här är det så här, jag tänkte hela resten av boken. Vad är det med pistolen? Hur...
Det är uppenbart för att de sekulära hårdrockarna ska ta sig in och ta över statsradion.
Ja. Men det hade krävts att det slutade med att han sköt Janne Josefsson alltså, för att det hade skulle ha gått ihop. Eller?
Jag vill ha långa bågar, jag vill ha pistolen på slutet igen. Någonting, kan ni komma tillbaka?
Pistolen, håret, gud.
Nej, men det är samma dramaturgi som i Jordskott eller någonting i det där. Alltså det är scen på scen, men det är ingen handling förs framåt egentligen. Det är en lång stämning utan ände, det är himlen.
Nej. Är det din syn på paradiset, Göran Greider?
Att ingenting händer. Att ingenting händer, ja.
Det är en bra blurb för pocketutgåvan i försök. Göran Greider, det är himlen.
Nej, i helvete, det är ju där det händer massa grejer hela tiden. Ingen lugn och ro.
Nej, just
det,
i och för sig.
Helvete, det är de andra dina handlingar på senaste tiden.
Nu så börjar han skriva om så här satsningarna mot Afrika och liksom mot svälten i Afrika. Och då skriver han så här. Den internationella insamlingen Live Aid fick enormt genomslag. Vid jultid 1984 tändes ljus över hela världen för Etiopiens hungrande. En global rockkonsert direktsändes i TV och den brittiska artisteliten förenade sig Bob Geldofs gripande sång Do They Know It's Christmas? And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life. Where nothing ever grows, no rain nor river flow. Do they know it's Christmas time at all? Alltså, okej att Adaktusson har en väldigt generisk musiksmak. Men behövde han verkligen skriva ut texten här?
Ja, det kanske är lätt. Vän av ordning att sådär. Att tänka att för det här är så pinsamt för att det var då. Och det är liksom på det viset han minns tillbaka. Men jag skulle kanske kunna nynna på någon liten slagdänga nu som skulle vara oerhört pinsam 30 år senare.
Fast skulle du skriva att du nynnar på den igen?
Nothing compares to you.
Inte så pinsamt.
Okej, jag kommer inte på något roligt exempel där ändå. Men det var ju härligt att han kör både. Jag tycker om det här. Det här är så oförskräckt. Det här är apropå liksom öppenheten ändå. Liksom först Bono, sen det här. Han kan ju inte göra det utan att veta att det här är liksom så öppet mål för komiker i ungefär 20 års tid att liksom göra sig lustiga över. Och ändå går han dit. Det är som att han liksom öppnar skjorten här och bara suck it.
Det är också lite intressant att han gillar liksom den mest, vad heter det, etnocentriska texten som har skrivits. Det kommer inte snöa i Afrika. Och de vet inte om att det är jul eller de är inte kristna.
Och så är det Etiopien liksom, som ja. Är det mest, ett av de äldsta kristna länderna.
Ah, okay,
liksom.
Okay, då var det jag
men som det är angående den svältkatastrofen, eller hur? Och så är det, ändå så här, det är ett av de liksom, äldsta kristna länderna. Det finns jättemånga ortodox kristna där och protestanter också för den delen.
Hyftat medvetna om att det är julafton.
Jag är rätt så medveten om att det är jul helt klart. Så att det är provocerande att inte det reflekteras över.
Lars Adaktusson kanske inte läser de här artiklarna vi gör från Twitter. Som har uppmärksammat oss på det här senaste tiden.
Han fortsätter med att skriva om USA. Att sociala klyftor och utanförskap är ett problem i USA har helt överskuggat det faktum att världens största och mest välmående välmedelklass finns i samma nation. Det faktum att USA kan kritiseras för krigsföring i Vietnam och Irak har helt överskuggat det faktum att amerikanska soldater vid flera tillfällen gett sitt liv för att rädda Europa. Utan amerikanska uppoffringar hade Sverige och andra länder med stor sannolikhet blivit nazistiska lydstater eller delar av ett kommunistiskt Sovjetunionen. Utan USA skulle en demokrati och mänskliga rättigheter inte vara självklara fundament i fria nationer. Runt om i världen. Nu vill inte jag bli indragen i en kulturdebatt med Expressen Kultur. Men vi måste väl ändå lyfta frågan om inte Sovjet var lite involverade just i kampen mot nazismen.
Det var de. Men stora delar av Nazitysklands förluster var på östfronten.
Hur många divisioner följer?
Ska komma ut som en sån här creepy kille som kan för mycket om militärhistoria här. Han säger väl i och för sig det att annars risken att det hade varit kommunistiska länder att det är nog kanske hans då, syn på andra världskriget att USA räddade inte Europa från nazism utan från kommunismen. För att hade Sovjet befriat oss allihopa.
Jag tänker att det här är liksom språngbrädan för Adaktussons USA-vurm som sen kommer att pågå ett antal sidor framöver som väl egentligen mest har att göra med att Adaktussons hår hade varit väldigt framgångsrikt i USA.
Ja. Men jag tycker alltså att det där avsnittet om USA är bland det värsta jag har läst. Alltså jag tycker det är så, alltså han tillber en avgud där. Alltså. Han borde i egenskap av troende kristen har bromsat under skrivandet där och sagt till sig själv jag hädar genom att tillbe USA. Det är det han gör. Alltså, det var bland det värre jag läst på länge. Så förunderligt ytligt. Så vidunderligt. Jag slungades ut i ett kolossalt tomrum när jag läste det där. för att citera en av mina favoritförfattare.
Fast han gillar väl inte en grej, det var Clinton. Clinton gillade han väl inte? Och det var väl för att Clinton inte hade...
Jo, han hyllade Clinton också. Ja. Därför att Clinton önskade sig en kvinnlig president. Därför att hans morsa hade fått kämpa som ensamstående. Och alla möjliga saker. Jag tycker det är bland det mest ensidiga. Bara tanken på att den där mannen har levererat nyheter från största supermakten i många, många år. Eller flera år där. Skrämmer mig.
Vi hoppar direkt in på det här citatet från det. För nu har han dragit igång agenda. Lika viktigt ur mitt perspektiv var att Agenda skulle vara ett program som inte lät sig styras av politisk korrekthet. Innehållsmässigt skulle vi ha ambitionen att se bort de traditionella nyhetsvinklar och drevjournalistik. Under många år tyckte jag mig sett hur förutfattade meningar styrde nyhetsutvärderingen. Förutsägbarheten var slående. Handlade det om företagande var utgångspunkten ofta att ägarna tjänade för mycket pengar. Handlade det om arbetslösheten var slutsatsen ofta att staten skulle ordna nya jobb. Handlade det om skatter var vinkeln oftast att det var fel att sänka dem. Handlade det om bidrag var den underliggande meningen oftast att de borde höjas. Handlade det om storpolitik var utgångspunkten oftast att USA var problemet. Säga vad hon vill om Adaktusson, men hans åsikter om hur förutsägbar nyhetsrapporteringen var känns väl också rätt förutsägbar.
Ja, dessutom det han hoppas på där för framtiden, det är det som gäller nu. Ja, men så ja, ser det ut nu. Det, allt det han saknar är det som nu gäller i nyhetsrapporteringen. Skattehöjningar är dåliga och så vidare, hela listan. Man kan bara vända på den så har man en beskrivning av hur Agenda och mycket nyhetsförmedling ser ut idag i SVT.
Jag tycker lite grann nu, Ola. Sitter du och kokar nu, Ola?
Varför skulle jag koka?
Jag vet inte, du gillar Agenda.
Jag gillar Agenda.
Men inte just Agenda, men alltså hela nyhetsförmedlingen är ju ändå så att så fort regeringen vill höja någon skatt här med 1% eller någonting så träder hela public service ut och säger att det blir bara problem. Så är det ju nu alltså. Och det där är ju, om vi nu ska vara riktigt allvarliga här och låta det här bli ett politiskt ABF-möte så kan jag säga att jag är kritisk till att detta sker.
Vad är Lars Adaktusson?
Det där var inget ABF. Personer som Helle Klein, alias Bati och Peter Ljunggren med bakgrund i respektive socialistiska, kommunistiska och syndikalistiska sammanhang gillade inte det de såg. Samtliga bildade aktivt och fortlöpande opinion mot programmet. Sällan missar de ett tillfälle att stämpla Agenda som en bastion för borgerliga värderingar. Men alltså, utan att vara för eller emot det här så är det väl just precis de värderingarna som han just beskrivit som så här spännande och fräscha. Alltså vad är problemet för honom med den här kritiken?
Ja, att de borgerliga värderingarna är spännande och fräscha. Mm. Ja. Ja, men precis för att det är att han tycker att det finns en politisk korrekthet som då går ut på att vara sådär maktkritisk och liksom ha något sånt perspektiv. Att genom att, jag menar, att hans idé om spännande politisk inkorrekthet är ju hela tiden av vinkeln, men tänk om makten har rätt. Tänk om det är som de säger. Jag frågar dem lugnt och så berättar de och så tror jag på det. Att det är ju det som är hans då, så här, subversiva spännande politiska inkorrekthet. Som man återkommer till väldigt ofta.
Att den samlade svenska journalistkåren ideologiskt och längre till vänster än befolkningen i övrigt är ställt utom allt tvivel. Adaktusson gör ett specialavsnitt av Agenda i samband med 9-11 och skriver: tyvärr kom diskussionerna efteråt att kretsa kring andra och i sammanhanget mindre relevanta frågor, som att det var för få kvinnor i programmet och att Rapports Claes Elfsberg inte hade fått vara med i studion. Summerar inte det här lite problemet med den där grabbiga humorn på SVTs nyhetsredaktion Jan Daktusson gillar så mycket? Världens största nyhet, inga kvinnor i studion och en man som ändå känner att han inte får tillräckligt mycket utrymme.
Ja, men jag tänkte också på det här med att de är, att han sa att det ställt utom varje rimligt tvivel att journalistkåren är vänstervriden, att det finns någon sådana opinionsundersökningar att det är lite rödgrönt lutande journalist i allmänhet röstar. Men när det gäller sådana liksom högprofilerade tv-face som är liksom politiska journalister, så det känns som att det är ett krav att de alltid ska vara borgerliga. Mm. Är det inte så? Att så här, Adaktusson och Karin Hübinette, Mats Knutsson, de är utslag på borgardar lite grann för en. Och så alla de här objektiva liksom, kommentatorerna då, så här, liksom KG Bergström, Margit Silberstein, Katarina Barling, vad heter de, Jenny Madestam, råborgerliga allihopa. Man känner det.
Dessutom är så någonting, så det är värt att påpeka. Alltså, det är sant att journalistkåren drar lite åt vänster, totalt sett. Men i slutändan är det ju inte journalistkåren som bestämmer vad som står i tidningen. Det är nyhetschefer och chefredaktörer. Alltså, och de, om man tittar på inkomster och annat, så befinner de sig högt upp i de borgerliga skikten, helt enkelt. Så att det är det som är, om vi nu ska ha en viktig sak att föra fram här, så tycker jag att det här är det enda som bör sändas ut.
Ja, men det är ägarna och ledarsidorna, men de här som blir utlasade hela tiden, lite mer rödgröna mellanåt. Ja.
Bra sammanfattning. Mm.
Men man får skilja på journalister som skriver om politik och sådana som skriver om att liksom tova garn eller så här också. Det gör man inte alltid i de där mätningarna.
Men framförallt med nyhetschefer, alltså, som till slut bestämmer vad som ska finnas med. Vilka, och då är det ju makt.
Jag tycker att det är det enda som är riktigt värt att rapportera om, den här jävla miljöpartiststyret på Sveriges Radio. Vad fan, skärper du, sluta rösta fram nyckelharpor. Det är en kris.
Nu kommer vi till en annan av Adaktussons naturliga fiender, nämligen den grävande journalistiken. Det gäller inte minst det som kallas den grävande journalistiken. Själv har jag genom åren blivit allt mer tveksam till särskilda redaktioner för journalistisk granskning. Samhällsjournalistik är per definition undersökande och ansvarsutkrävande. Begreppet grävande journalistik är egentligen en tautologi. Ingen talar om botande läkare, utbildande lärare eller bakande bagare. Är det inte en smula märkligt ändå att Adaktusson kör så hårt med det här, trots att hans egen valkampanj var just skicka en undersökande journalist till Bryssel? Menar han att det finns journalister som inte undersöker saker?
De var upptvungna att uppfinna den här tautologin efter hans bevakning av Percy Barneviks pension. Hans vinkel på det var: är det fult att tjäna pengar i Sverige? De var tvungna att det finns vissa journalister som inte är grävande. Då måste vi skilja ut dem.
Men det är roligt att han stör sig så på det, för man skulle kunna möjligen anklaga den här boken lite grann för att liksom slå in öppna, jättemånga öppna dörrar, sida ut och in.
Dörrar som inte går att låsa.
Nej, aldrig. Den dörren är avhaken.
Ja, finns inga dörrar överhuvudtaget. Nej. Nej, men det ligger alltså den här kritiken av, vad var, jag vet inte hur han beskrev hela Uppdrag granskning grejen. Alltså det ligger,
jag kommer till det.
Ja, du gör det kanske.
Nu. Dagens reservat av grävande journalister håller på att utvecklas till en macho-inspirerad subkultur av tuffa grabbar i jeans, kängor och hårpiska som jobbar undercover med hemliga mikrofoner och dolda kameror. Inte sällan använder de sig av falsk identitet, fejkade visitkort och egen spaning. Alltså, vad är det här för porrskådisar han pratar om?
Det är liksom... nu är han... Men det är kul med ordet hårpiska. Just att det är höjden av normlöshet och förfall av hästsvans. Så man måste kalla det hårpiska. Ja.
Men det är också den köttigaste beskrivningen någonsin i hela boken. Det är när han beskriver på ett nästan så här, det är nästan erotiskt när han beskriver de här grävande journalisterna. Och det gör att jag tänker att han vill egentligen vara det. Det är mycket som tyder på att han egentligen vill vara en av de där balla killarna. Och det är det han sen då kan genomföra med att skicka en liksom grävande eller undersökande journalist till Bryssel.
Han började bli
en parlamentariker. Så mycket känsla som det är i den här beskrivningen av de här hårpiskorna. Och vad var det mer? Det var liksom så här visitkort. I guld typ. Nej, jag vet inte, hitta på det kanske, men så här lite, ja.
Nej, men du är inne på något.
40-tals, 70-tals typ snitt liksom. Varför denna möda på adjektiven liksom, just den här meningen?
Ja, det är ganska magstarkt att beskylla Sveriges grävande journalister för grabbighet efter att under 289 sidor ha liksom mest trängt in på djupet av aktuellt manliga chefer och hur de brukade antasta honom
mentalt. Men det är väl en annan manlighet han vill ha bara än den här macho-grejen.
Jag tror att han vill ha macho. Han vill nog vara macho, att ingen annan ska vara mer macho.
Han vill det här liksom. Han vill vara i den här kroppen.
Han kanske vill ha erkännande ifrån vår vän. Kan det vara så att det här är liksom en...
Det kommer jag att tänka mig faktiskt.
Det är en psykologisk försvarsmekanism som ändå är så här. Vad är det? Att man liksom vänder helt till sin motsats. Så att man gör precis, ja, jag kan inte förklara det så bra.
Lars vill vara både Janne Josefsson och Göran Persson.
Exakt, men han vet inte om det själv, för att det är så långt nedtryckt i hans liksom psyke, omedvetna.
Journalisten Janne Josefsson, som i många år arbetat för Sveriges Televisions Uppdrag granskning, anser att han i sin yrkesutövning fungerar som åklagare, domare och bödel. Vad eller vem som ger just honom rätt att anklaga, döma och avrätta framgår inte. Inte heller på vilket sätt han tar ansvar för den oförskämda auktoritet han utövar.
Nej, jag tror att du angriper det här för att du är väl den person inom journalistiken som är så långt ifrån grävaren journalistik man kan komma. Du skulle väl aldrig skita ner dig när du är putsad i skolan eller någonting, var du än befinner dig i världen. För att gräva fram någonting. Har du gjort någonting som varit obekvämt för makten? Nämn någonting för mig och svenska folket vad du har tagit fram då.
Är alltså problem...
Nej, jag börjar gråta nu.
Är alltså problemet med grävande journalistik att den är så oförskämd?
Ja, men det är konstigt att han går till attack mot Janne Josefsson för att han säger att han är åklagare, domare och bödel. Att Janne Josefsson har sagt det, men det har han ju sagt att för att liksom, man måste ta ansvar för att vi journalister har den makten. Vi måste vara så försiktiga för att vi är åklagare, domare och böder. Vi måste förstå den vårt uppdrag. Men då har liksom Lars Adaktsson gått i attack mot honom och säger att det är för att Janne Josson har hybris. Han är så här, jag är skaparen och förgöraren. Att han är liksom någon så här galen människa som ställer sig över Gud. Men det är precis tvärtom, att han och Janne Josson har sagt att vi måste vara ödmjuka för att vi har den makten. Men det är då att Lars Adaktsson har inte någon sån maktanalys, utan han tror att han liksom kan göra en så här helt objektiv då journalistik som inte har någon speciell vinkel, utan bara är någon sanning kanske, jag vet inte, som är helt... ja, precis, att han kan aldrig peka ut någon och liksom så där, vara böder mot någon, utan han bara rapporterar fakta
helt som
från Gud sända fakta, neutralt.
Jag får en lite okristlig tanke att jag väldigt gärna skulle vilja stänga in Janne Josefsson och Lars Adaktusson i ett ganska litet rum i så där 3 dygn och titta på. Inte släppa ut dem.
Men här är ju...
Det skulle säkert komma ut en jättevacker sonett av alltihop.
Men vem vill inte se?
Men han kör ju inte jätteschyssta så här. Men han kör ju lite härskartekniker här, Janne Josefsson, i just den här, i det här samtalet. Så gör han ju flera sådana grejer. Han säger så här, nej, men när, ja, jag får inte ens in den kanalen om TV8. Och, alltså, han gör ganska många sådana dryga på. Du har väl aldrig skitat ner dina fina välputsade skor. Alltså han ja, det kanske han inte har då, men han använder lite...
Jag säger det igen, lås in dem.
Ja.
Ihop med varandra. Jävligt gött.
Kanske får ett älskande par.
Nej, men de kan väl ha varandra. Är det inte så? De förtjänar varandra. Precis på den gången.
Lars, every channel needs a lead guitar and every rockstar needs a fan club. We're glad you decided to join the crazy team. Hälsningen från Kristina Stenbeck och Mia Brunell Livfors för fest på ett stiligt paket som innehöll en knallröd elgitarr med förstärkare. Nu är inte Jesus Ronke Kramfors långt borta.
Alltså, det där var så taskigt mot Kristina. Fan, inte hade hon räknat med att få det återgivet. Jag dör skämskuddsdöden av det där.
Men så här, på en skala från 1 till 10, hur rimlig känns Adaktusson som del av The Crazy Team?
Pretty crazy. Nej, han liksom förblir Ned Flanders, hur man än ser på det, eller något sånt. Det är ju det, alltså. Det är ju hans styrka också. Men jag menar, han är en trevlig man i villaförorten så här.
Men, jättetrevlig stämning tills någon, tills inte alla håller med varandra. Då, men ja, men jag tror han passar rätt bra. Det är väl sällan så crazy när något heter crazy. När jag har crazy i titeln. Det är lite som att alkoholfri öl alltid heter fan.
Ja, men det här är lite av hans genre här, att liksom andra ger omdömen om Lars, lite som baksidetexterna på boken, som liksom inte är en presentation, utan det är liksom små avsnitt, hyllningar om Lars. För visst, allt kan hända i direktsändningar, en sliten kliché i ett CV-sammanhang, ändå är det precis så, bla 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 bla. Det är liksom det är små utsnitt av
Men det här är också ett av de få stycken där man får en bild i huvudet av någonting han beskriver. Liksom den här Janne Josefsson-bilden då innan. Liksom, han beskriver den här gitarren på ett sätt. Och den här lappen som gör att jag verkligen ser det framför mig. Så där har han faktiskt lyckats liksom, med en slags, inte miljöbeskrivning då, men ändå man ser den här gitarren. Så det kommer jag ihåg säkert om 10 år när vi pratar om den här boken. Inte jättemycket annat än just den grejen.
Och som
peruken också.
Peruken.
Som en annan kristen medtönt som kanske måste tala om för Lars Adaktusson att elgitarr är inte så coolt. Inte den bästa markeringen att dra fram.
Ja, det beror på vilken ålder vi
det
pratar om.
Det kan vara jättecoolt.
Va? Oj, Jenny.
Det är klart att det kan vara coolt, men det måste ju vara i rätt persons händer. En elgitarr måste väl kunna vara cool.
Men när det gäller Lars
Adaktusson.
När det gäller Lars så vill man ju ändå det, att han ska lära en om den förbjudna musiken.
Nej, men man,
lär mig om Elvis.
Nej, men hans instrument är väl citra eller något sånt där?
Lars instrument.
Det vore lite coolare.
Ja, men det är liksom hela en frikyrkliga traditionen. Göran, glöm inte mikrofonen.
Ni borde ha såna här myggor. Vad heter. Nej, men citra är väl det som passar ihop i den här frikyrkliga traditionen. Den frisyren och en citra. Alltså, inte ser ut så där då, utan mer
annorlunda. Men att han ska åka till Goa och finna sig själv.
Ja, det också.
TV8 är och förblir en nischkanal. Icke desto mindre har den kommit en bra bit på väg i ambitionen att erbjuda attraktiva alternativ och viktig konkurrens. Förlåt, det är väldigt jobbigt att läsa den i retrospekt. I den pågående utvecklingen av svensk public service-television är TV8 idag det mest spännande projektet.
Oj.
Här dyker ju själva premissen med boken upp, alltså att Adaktusson vill arbeta med utomstatlig public service. Men är inte själva premissen just för public service att den är statsfinansierad? Vad säger ni som är journalister där?
Not according to Lars. Nej, men det är väl det. Det vill han, han försöker säga så att man kan göra ett samhällskritiskt liksom, konkurrerande program. Om, jag menar, nej, jag hade inte kallat det public service, utan jag tänker att det liksom...
Men kan han inte hitta på något annat namn då? Måste han liksom kalla det public service?
Jag tror att det är
då?
Viktigt för hans trademark och hans stolthet liksom, att göra det. Det gick ju inte jättebra på SVT. Och sen är det väldigt sorgligt att liksom, han skördar ju premissen för sin tes både i början och slutet, nämligen det att liksom, det här läggs ju ner. Det slutar med att Adaktusson måste gå ifrån TV8 där för att så här, skräll. Den kommersiella public service valde att så här, oj, nej, men vi har inte råd med dina samhällsprogram för att ingen kollar på dem. Så att, då åker de i graven. Man kanske kunde tro att han hade ifrågasatt sin... Nej,
men, i teorin så kan det väl... Man kan ju tänka sig teoretiskt att public service kommersiellt skulle kunna funka. I praktiken gör det ju inte det. Vilket han skriver inte någon om TV4 som har minskat inget kulturutbud och sådana grejer. Så all praktik talar emot det han tror på helt enkelt. Men det drar inga konsekvenser av, utan han fortsätter att köra huvudet rakt i vägen i de här frågorna med public service.
Lars Adaktusson lämnar TV8, precis som Sonja säger. Han skriver så här: först blev jag uppringd av Anders S. Nilsson på TV4 som frågade om jag ville testa som programledare i underhållningsklassiken Parlamentet. Därefter ringde en av partiledarna för att höra om jag ville vara intresserad av att bli partisekreterare. Efter att ha funderat tackade jag dock nej till båda. Ola Söderholm, du har ju arbetat på Parlamentet. Tror du att Adaktusson kunde ha räddat formatet?
Nej. Jag vet, jag, det låter jättekonstigt. Jag hade inte alls hört talas om det där. Men det är väl kanske en rolig pilot att ha liggande på Jarovski och plocka fram och kolla på ibland i alla fall. Om man hade gjort det, jag vet inte.
Lars räddar inte Parlamentet. Nu ska han rädda David Isaac. Vad tyckte ni om det kapitlet? Han beskriver liksom sin räddningsprocess där.
Jag hoppade över det kapitlet. Förlåt, jag är den sämsta människan i panelen.
Du är kristen, jag förstår att du säger så. Nej, men det ingår i...
Skulden.
Ja, precis. Nej, men det var ju lite... Alltså, jag var ju väldigt utmattad när jag kom till slutet där. Så att jag läste också lite översiktligt, kan jag säga. Men jag får ju en känsla av att här tyckte han att han hade hittat sin stora grävande sak egentligen. Och det hela mynnar ut i praktiskt taget ingenting. Och det är väl så, det går med väldigt mycket i hans bok då, helt enkelt... Så att jag tyckte väl att det var lite sorgligt nästan att han hade fäst så stora förhoppningar vid den här personen som skulle leda dem till och fria honom, och det blev ingenting. Så att det var väl nästan lite sorgligt att läsa det här, tycker jag. Sen är det ju så att den reella tragedin tränger sig in där, och det är en fruktansvärd historia om David Isaac där. Men
det är ändå behjärtansvärt att han är engagerad. Ja, det är inte det. Den bästa angreppspunkten så här. Ja. Fuck dig för ditt engagemang.
Ja, nej, men absolut. Nej, men absolut. Ja. Alltså, men man känner ju att han hade hoppet om ett skop där som skulle knäcka den mannen på bilden där, Janne Josefsson, vilket inte lyckades då.
Nej, men det är ju så han gör systematiskt för att förmedla liksom, bilden av sig själv som empatisk. Eller så hans empati tar sig uttryck är ju i krigshärdar, är liksom offer för krig och väpnade konflikter på olika sätt. Samvetsfångar, politiska fångar, svältande barn, Moder Teresa. Det är så, tror jag, där Lars empati finns. Inte med andra svenska journalister riktigt. Varför inte höra så många andra han tycker om?
Det är ju en del i spelet om 18-sändningen, tycker han, en hel del som han gillar.
Fotograferna tycker han om. De snälla fotograferna som åker med Lars.
Säkert de från Värmland, ja.
Sedan berättar Lars om sin testikelcancer. Hastigt och med viss dramatik hade jag hamnat där efter det jag trodde skulle bli en enkel undersökning på en vårdcentral. Bakgrunden var att jag för några veckor tidigare upptäckt en svullnad på ena testikeln, och att jag i samband med upptäckten läst om den typen av förändringar bör undersökas av läkare. Det var en godartad cancer. Ännu en gång blir Lars personlig med oss. Men varför får vi veta det här? Mitt i en liksom berättelse där han inte har släppt på någonting överhuvudtaget tidigare.
Nej, men det tycker jag också är konstigt. Jag tänker att de borde lagt där tidigare, så vi hade kunnat, för här berättar han ju ändå saker om hur han känner inför det här och hur han blir tacksam för livet. Det hände ju också ganska tidigt i hans liv, så han skulle kunna droppa det här mycket tidigare.
Han var 27 år gammal.
Han var 27 år gammal och han hade i alla fall ett barn och han hade sin fru och så här. Då hade man kunnat liksom få lära känna honom där, och sen när den här liksom lite skörheten följt med under tiden. Men nu säger han det mot slutet, precis som du säger, det blir lite så här: nu ser jag upp mig, nu stänger jag igen dörren igen.
Men är det inte en del av hans liksom, födelse som politiker, att han kommer in på det, att hur stort värde han sätter på sin familj efter den här krisen? Och så kommer han in på det här det kristdemokratiska då, att familjen är så jävla bäst, familjen är den liksom viktigaste enheten i samhället. Så.
Jag kommer till det här. Framför allt blev det som hände en påminnelse om den betydelse som samhörigheten med familj och anhöriga har i situationer av utsatthet. När jag emellanåt lyssnat till den politiska diskussionen om familjen, hört de hårda angreppen på samhällets minsta enhet och kritiken mot de tillkortakommanden som ligger i kärnfamiljens konstruktion, känns det som att den dimensionen har förringats. Många med Gudrun Schyman har genom åren proklamerat död åt familjen. Variationer på temat har varit många och slagorden skiftat. Alltså, Marcus Birro blev kristdemokrat efter en lyckad provrörsbefruktning och Lars Adaktusson efter en framgångsrik testikelcanceroperation. Är det så att mannens varma kristna tro sitter i pungen?
Och är det ett direkt citat av Gudrun Schyman?
Ja, det är det.
Eller man känner att hon borde ha sagt.
Ja, alla feminister hatar familjen. Det är det vi,
ja, det är ett direkt citat.
Att
familjer och kärnfamiljer är lite olika. Men jag tänker att det kanske inte är så konstigt. Jag tänker så här att, med all respekt för liksom, Lars Adaktussons liksom, kris och Marcus Birros, det var jobbigt liksom, att bli gravid och så här. Men de har ju varit ganska fixerade vid underlivet och att så här, lagstifta kring underlivet generellt. Så att egentligen är det ju inte jättekonstigt att liksom, tron dyker upp där. Det har funnits ett väldigt, väldigt fokus på underlivsfrågor. Vem som får göra vad med vem, vad som ska komma ut var och så vidare. Eller inte.
Jag tycker lite grann, när jag har intervjuat företrädare för olika partier och sådär, så tycker jag att jag läser i den här boken en ganska tydligt strategiskt KD-placeringar. Nämligen liksom att tala lite lagom om olika liksom emotionella saker. Jag menar, det är vad som händer i testikelcancern är liksom ett sånt klockrent exempel. Det är liksom ungefär näst sista sidan som kommer in. Så bygger han upp med liksom human touch. Det är vad det här. Det är lite testikelcancer och sen så avslutas det i Sarajevo, eller om det är Bosnien, med en tragedi. Så att, ja, jag känner igen det här från Skyttedal. Vi kommer nog få se mer av det här. Någon informatör borde dock sagt till honom att korta lite, en smula kanske.
Min farmor och farfar hette Emma och Gustav Adaktusson. Det ovanliga efternamnet tog farfar efter sin far Adaktus Jönsson. Redan som grabb fick jag lära mig att efternamnet var latinskt och fanns i den svenska almanackan på 1800-talet. Stavningen har varierat genom åren. I almanackan stavades namnet på samma sätt som det katolska helgonet Adaktus. Kände ni liksom jag att det var värt att läsa hela den här boken bara för att veta bakgrunden till namnet Adaktus?
Ja.
Ja, det där tycker jag var ganska... Det tog sig, den här boken tog sig väl lite på slutet med testikelavsnittet och sen barndomsavsnittet. Jag tyckte trots att hade det varit i början så hade det blivit en annan färg över hela målningen. Alltså. Men då hade han ju inte kunnat betona sin status som tv-journalist lika starkt. Då, så att det var säkert problem. Men jag hade nog föredragit en traditionell biografi över honom själv, lite mer kronologiskt. Så hade det nog ändå hänt någonting med resten av texten. Så att, jag var ju glad över de där avsnitten. De kändes ju som ett regn efter lång torka, kan jag säga.
Och Johannes, vi fattar ju att du också, det var där du kläckte Galaktusson. Så jag fortfarande tycker det är ganska roligt.
Jätteroligt. Och Cylon, känsla på det.
För att avsluta det här nu då, vad handlar den här boken om egentligen? Göran?
Men jag säger det så inledningsvis, alltså, den handlar om den svenska borgerlighetens själ. Läs den här boken. Ja, det gör det. Det handlar om testiklar. Nej, men den säger något. Alltså, det är viktigt för mig som vänstertyp då, så är det ganska viktigt att läsa sådana här böcker emellanåt. Därför att halva befolkningen kommer att ha det här flytande i sina hjärnor, va? Den här typen av tankegångar. Så att min lista med de 10 viktiga böckerna för att förstå till exempel då svensk borgerlighet, den har utvidgats nu med den här Adaktusson-boken. Så jag är glad över att du tvingade oss att läsa den här.
Vad säger du, Tony? Vad handlar boken om?
Vad den handlar om... Ja, men det är en väldigt bra sammanfattning för alla er som liksom jag haft lite skuld över att ni inte riktigt kommer ihåg vad som hände på Balkan när ni var 11 år, eller hur var med Monica Lewinsky-affären, eller Palmemordet, eller när Lars direkt rapporterade från andra. Det är många krig i ganska enkelt, lättläst format.
Nej, men alltså, det är en fantastisk revy över kavalkad över händelser från 75 och framåt.
Men vad har ni lärt er av att läsa den här boken? Ola Söderholm?
Jag vet inte. Ja, men det är intressant med den här liksom, då idealet för den här borgerliga, skönt politiskt inkorrekta samhällsjournalistiken. Att det är den här liksom, paraden av människor han rapporterar om att han har träffat, att han till slut har fått träffa dem. Alltså det med, när ni träffar Kristina Stenbeck tycker jag är väldigt märkligt att han får henne att komma liksom och bli intervjuad i hans program. Och sen så himla, och det han får ut av det då, det som han fick ut av intervjun var att hon var en driven företagsledare och en skicklig kommunikatör, säger han. Så att han liksom, man, det är så jävla bra när man får träffa en sån stor kapitalist som är mediatränad. Då har man liksom haft en bra dag. Sen så skryter han om att han får så här tack sms från henne dagen efter om hur nöjd hon var med intervjun, att hon har fått massa mejl.
De gamla pojkvänner.
Ja, det var sån jävla PR-succé för Kristina Stenbeck det här. Eller det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt att han lyfter fram det som en så här fjäder i hatten. Att Kristina Stenbeck haft en sån mysig stund i hans grillsoffa.
Jenny, vad har du lärt dig?
Vad har jag lärt mig? Ja, men lite så här är det i en vit mans liksom, homosocialt orienterade högerhjärna. Liksom, med en person som inte har så mycket kontakt med sina känslor. Och där det bara är liksom, vissa delar av hjärnan som har kontakt med andra. Eller så har han ett jättestarkt liksom, överjag då, som trycker ner detet. Och så när som helst kan den här grytan explodera och locket bara flyger av. Då blir han ett kanske... Då blir han så här som den här saxofonspelade Janne Josefsson-figuren med. Jag längtar efter det ögonblicket. Sonja. Han ruskar sitt frasiga hår.
Ja, men jag börjar bli lite orolig att jag kanske är höger. Jag kanske är kristdemokrat. För jag hittade inte på de här sidorna någonting som riktigt gjorde mig irriterad. Eller upprörd, eller som jag har någonting att säga emot.
Jag tror det var meningen.
Tråkigheten gör inte det att du blir upprörd. Jag tycker det är så tråkigt skrivet att det nästan är straffbart. Ja,
det är väldigt tydligt. Nej, men det är ganska tydligt skrivet allting. Och det är liksom kort sammanfattat. Han lägger liksom inte ut extra text förutom då när han pratar om att Carl Bildt säger för fan. Alltså det är mycket liksom creddning av hur han fick olika intervjuer som man kanske kunde stryka. Men det är, jag hade lite skräck att det som skulle hända är att jag liksom transformeras till Lars Adaktusson ikväll, för det finns så väldigt lite att säga om det här.
Läs inte Winston Churchills självbiografi i så fall, för att då kommer du förvandlas en kolonial krigsherre till slut.
Han skriver mycket bättre. Så att,
han skriver ju bättre också.
Kanske precis det svensk feminism behöver.
Ja, vad har du lärt dig, Göran?
Nej, men jag har väl... Jag återvänder till det här, alltså, för jag tycker det, ofta jag har ju läst en del böcker av den här typen, alltså, med folk längre. Jag läste Nancy Reagans självbiografi en gång i tiden till exempel. Och sånt där är ju väldigt nyttigt, alltså. Jag ser det som väldigt nyttigt. För jag återkommer till det här, för att det är lätt hänt att om man är en vänsterperson så pratar man mest med vänsterpersoner och så här. Det är viktigt för oss alla att lära känna varandra på de olika sidorna, va? Det är det som är värdet här, va? Och jag tycker han, trots att det är inte så levande i stället, och han har svårt med anknytningsteorierna kan man säga, så är det ändå klart och koncist berättat, och man får också en kavalkad av de viktiga händelserna sedan 75 och framåt. Så att jag tycker då att det är mödan värt att läsa den här boken.
Jag har i alla fall lärt mig att det går att skriva en bok som nästan inte klarar Turing-testet. Att en mans varma kristna tro sitter i pungen, och att det alltid finns plats för lite mer Claes Elfsberg. Nästa Flumskolan spelas in redan på tisdag nästa vecka på Pustervik i Göteborg. Då läser K. Svensson, Ina Lundström och Camilla Storgadios Carl Bildts Hallänning svensk europé från 1991. Ge panelen en varm applåd. Flumskolan är slut för idag.